Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Och jag heter ju Pelle Andersson och intervjuar författare här i Ordfronten. Idag ska vi träffa John Ajvide Lindqvist. Hej John!
Hej Pelle!
Och du har precis skrivit och gett ut skriften I vattnet, Blodstormen 1.
Så är det. Mm.
Och den vet vi alla att den har en speciell tillkomsthistoria.
Ja.
Mm. Vi ska väl inte orda så mycket om det.
Nej, vi har ju sagt att vi inte ska det.
Nej, men den är i alla fall skriven som från början var det meningen att den skulle vara en del i en mycket känd deckarserie.
Mm. M-ordet som vi säger.
Precis. Och
jag refererar alltid till, jag pratar om Möcke och Lösbert.
Precis.
Så jag har inte sagt för mycket.
Nej. Men
just... Det var min sons idé för övrigt, det är att sätta in ö på alla. Gudboken, fast bara alla vokaler är ö i namnen. Ja.
Men att liksom börja skriva deckare eller thriller... Mm. Måste man ändra mycket på sitt normala sätt att skriva? Händer det något med själva skrivandet?
Nej, det var exakt likadant. Skillnaden var att det gick så fruktansvärt bra. Mm. Och att det gick så oerhört fort. Jag skrev färdigt den på 10 veckor ungefär.
Mm. Det är ju helt otroligt.
Ja, men jag satt på Kuba och jag hade skrivit färdigt min roman Vänligheten. Och hade fått uppdraget att provskriva i M-ordet. Och det var så jag skrev färdigt Vänligheten sidan 715 eller någonting, klart, pang. Sen gick jag ut och rökte en cigg på balkongen, drack lite kaffe och sen satte jag igång med den här, med skriften I vattnet. Och det var liksom, jag hade ett tempo på liksom, snittade 10-12 sidor per dag under 5 veckor. Och det blir mycket då, jobbar även lördagar. Så att den bara rann ur med den här.
Men tror jag att det har att göra med att det är, alltså vad är det som gör att det är lättare att skriva den här typen av bok än det du annars gör? Alltså vad är det som drar iväg med dig?
Jag skulle säga att kanske att det här var mycket mer inriktat på handling, på action, på jag brukar uppta så existentiella spörsmål i högre grad än vad jag har gjort i den här boken, även om jag reflekteras en del kring Thomas av Aquinas. Jag tror att det var att den är så extremt handlingsinriktad som gör att det blir vad händer sen, vad händer sen, vad händer sen. Sen naturligtvis så jobbar jag med karaktärsteckning och vad människorna förhåller sig till världen, vad de tänker på, funderar över, är upptagda av. Men jag tror att det är just detta att det är så extremt handlingsinriktat gör att det gick väldigt lätt att skriva den. Den nu Blodstormen 2 som jag håller på med nu, det är en mer komplex väv egentligen. Att den är mer en whodunit, det är som en mordgåta som går baklänges. Ja.
Men då är det också så att, ja men förstås, karaktärer, allt det där, det är mer som vanligt.
Ja. Och i det här fallet så hade jag ju då 2 existerande karaktärer, eller flera existerande karaktärer. Så jag behövde ju faktiskt inte ägna någon tid åt att skildra de här, eller förklara deras bevekelsegrunder, vilka de är, deras bakgrund. Det var ju givet sedan ett antal böcker tidigare. Vilket gjorde att sen när det inte blev M-ordet, så det tog mig dubbelt så lång tid att skriva om den som när det tagit att skriva den. För att först behövde jag ägna en massa sidor att introducera 2 nya huvudpersoner. Och de här personernas karaktärer var ju tvungna att vara något lika de som var i den tidigare boken. Men ändå ville verkligen att de skulle vara helt egna dessutom. Och det tog tid att tänka ut hur jag skulle kunna distansera mig rejält ifrån den gamla boken.
Och hur kom de till dig då? Kim och Julia, hur hittar du dem?
Ja,
fick man gå och springa omkring och leta länge?
Nej, de kom faktiskt ganska snabbt när jag väl hade bestämt mig för att, i motsats till den tidigare bokserien då, så det var liksom hela lösningen för mig. Jag kom på, okej, det är tvärtom här. Det är en äldre kvinna och en yngre man. Och där så löser sig väldigt mycket själv. Alltså när jag kom på dessutom att okej, men hon är deckarförfattarinna, hon är före detta polis, bra. Då har jag en anledning så att hon på något vis kan dras in i utredningen. Och ja, och hennes före detta make är spaningsledare. Ja, och det, ja. Och sen kunde jag använda liksom den centrala intrigen i den tidigare boken, men ändra oerhört mycket liksom runt omkring. Men hur de, det där vet jag väldigt sällan egentligen, hur människor har kommit till mig. De kommer ofta av nödvändighet som en konsekvens av den handling jag har tänkt ut. Mm. Att jag sitter och funderar och gör anteckningar kring de här människorna, deras bevekelsegrunder, deras bakgrund, deras egenheter. Och de är ofta liksom svamparna som sticker upp ur grundhandlingens mark. Men jag minns inte riktigt hur Julia och Kim kom för mig.
Nej, för du brukar ju också säga att du har de här bilderna som du har liksom skrivit, och som sen själva romanen blir det hus där du ska hänga upp dessa tavlor.
Ja, men det är en ganska bra bild för att skriva böcker.
Var det samma sak den här gången? Blev det så? Eller, för det känns som att du har skrivit den i ett mycket hastigare tempo. Så att det är liksom,
Fanns
det då en massa tavlor du skulle hänga upp? Eller kom de vart efter?
Nej, men i det här fallet så var ju tavlorna inte så mycket stämningsbilder. Eller det var ju framförallt ett gäng, rent ut sagt, actionscener. En till exempel på en oljerigg, en på Shanghais gator.
I Shanghais gator är ju helt fantastisk.
Ja, visst är den kul. Det är så här spökhus med levande skådespelare i Shanghai. Jag har varit där själv i det spökhuset i Shanghai. Det ligger inte exakt där, men nej, jag hade egentligen en central handlingslinje med ett antal komplikationer. Jag hade mycket mer hela, här hade jag en hel bok skriven innan jag började skriva om den. Men även när jag skrev den första gången, så den gav sig själv så fruktansvärt mycket. Sen händer det. Det här är verkligen boken som jag har skrivit som om jag var dess läsare. Vad händer sen då? Och det pusselbitarna bara låg utslängda och bara klickade ihop magnetiskt i sig själva. I varandra, men däremot. Ja. Så att den här boken, jag har väldigt svårt. Det är så här, jag vet Stephen King, men jag använder narkotika, men jag vet Stephen King, han kommer inte ihåg att han har skrivit Cujo till exempel. Nej. En av hans stora böcker, men det var mest att han var så koksad. men han skrev också fruktansvärt fort. Och det är lite så här, jag kan inte riktigt, jag förstår inte riktigt hur jag fick ihop den här boken.
Men känner du, tror du att det kommer vara lika lätt att skriva Blodstormen 2?
Nej.
Är det så?
Nej, det är det jag håller på med nu. Och den är, som jag sagt, dels är den krångligare väv, alla moment i den här utredningen som så att säga går man hoppar bakåt så här, men gud, hur kunde det bli så här? Och så hoppar vi tillbaka till tiden och förklarar alla smarta grejer som Kim har gjort för att det här läget som nu råder ska kunna uppstå. Så den är krångligare. Den är inte alls lika lätt att skriva som den här. Så det går bra, men
blir det mera liksom synopsistänk då? Eller det har du alltid i huvudet?
Nej, det blir lite mer synopsistänk i den här. Men jag får ju alltid pest. Jag sitter ju så här, ja, jag skriver mina anteckningar. Idag ska jag bara anteckna. Nu ska vi bara tänka ut här 20, 30, 40 sidor framåt, precis vad som ska hända. Och så sitter jag och tragglar en stund och kommer på ett par grejer. Och så säger, nej, jag orkar inte längre, nu kör vi. Och så börjar jag skriva istället för att se vad som händer. Jag tror den blir jättebra, tvåan. Och trean kommer bli, så den här Skriften i vattnet är väldigt liksom expansiv, sträcker sig över olika delar av världen. Och det resor till Kuba, till Kina, till Norge. Medan tvåan är jätteklaustrofobisk.
Okay.
Och man vet cliffhangern i slutet på Blodstormen 1. Så förstår man att det blir av nödvändighet att vara i ett, den heter ju Rummet i jorden. Och i detta rum kommer vi befinna oss en hel del. Och sen trean kommer i sin tur bli förmodligen väldigt ganska samtida, samhällstillvänd, och handla om den rådande ordningen i Sverige nu.
Ja, och då är det, när man tänker nu, när du får skriva och tänka att du ska skriva en hel trilogi, det har du faktiskt inte gjort för, alltså du har ju skrivit en trilogi förut, ja, men den var inte heller lika uttänkt från början.
Nej, gud
nej. Och hur känns det då att veta att du har alla de här sidorna framför dig? Är det både lite jobbigt förstås kanske, men är det också ganska härligt att kunna spela med så mycket framåtperspektiv? Vet att här kan du placera något här, det här ska plockas upp i nästa bok, det här lägger jag ut här, och jag vet att jag kan plocka upp det i trean eller
Nej, men så är det verkligen, det finns grejer som är planterade i den första boken här nu som är där bara för att egentligen som är väsentliga för den tredje boken egentligen. Så det finns såna grejer. Nej, men jag trivs med det, jag är ju ganska effektiv. när jag kommer över den här morgontröskeln med skrivandet, där jag bara tror att det här är omöjligt, vad fan. Det är bara kör som blinkar och så här, nu ska jag hitta på grejer. Jag kan inte hitta på, vad ska jag göra det för? Jag kan inte. Och sen börjar jag skriva några meningar och sen så börjar jag i bästa fall ramla vidare. Men jag är glad åt att från början kunna kalla den här för Blodstormen 1, så det inte uppstår den förvirringen som gjorde med Himmelstrand, rörelsen X. Nej, att det är en massa människor som läst Himmelstrand.
Fortfarande förvirrade.
Fortfarande viss förvirring. Att folk bara läst X och vad fan, vad kom det därifrån med det här fältet och det här? Eller någon bara läser Himmelstrand och säger vilket konstigt slut det blev.
Ja.
Men där visste jag ju bara att det skulle bli två böcker. Och jag visste inte ens att jag visste att tvåan skulle handla på något vis om Palmemordet. Det var allt jag visste. Och därför så slängde jag in det så kallade Palmevapnet i slutet på bok 1. Och sen så här, ja,
nu
ska vi se då. Och det gick ju bra, den blev ju augustnominerad, den liksom, som var skriven liksom av nödvändighet, så att säga. Men sen under skrivandet av tvåan där, rörelsen, så kom jag på hur jag kunde skriva en tredje. Men här, precis som du säger, så är allt för mig klart från början, att jag har väldigt flera övergripande handlingsbågar som sträcker sig från bok 1 till bok 3. Och eventuellt en bok 4.
För det finns ju ett problem med när man skriver en trilogi, att man är med i att bok 2 kan bli lite som ett shit mellan del 1 och del 3. Men det kan man undvika genom
att skriva en bok som är väldigt olik den första. Den behandlar ju fortfarande Julia och Kim och för de som har läst den då, Astrid har en väsentlig roll, större roll. Liksom Irma. Det var Irma Ryding, den gamla deckarförfattarinnan, som figurerar i bok 1 som Julias bästis. Det var en person som min författarsignering sa att hans, förvånade mig mycket genom att säga att hans bikaraktär, favorit, var absolut Irma Ryding. Så han blev mycket glad när han hörde att hon får en större roll i nästa bok. Sen är det ju då detta, även om jag inte har det David Lagerkrantzska ångestoket att bära med prestationskraven, att de är svåra, så är det ju fortfarande lite det här. Den här har ju börjat säljas nu till ett gäng utländer, och jag har ju fått jättemycket mer betalt även när allt börjar få, utifrån förutsättningen att det blir två böcker till. Så det finns ju en viss press, men jag behöver inte äta några piller för det.
Nej. Och hur är det då att när man, du har ju ändå alltid kunnat ta till dina monster, mylingar och troll och annat hemskt, när du inte får använda det, känns det skojigt? Är det en utmaning, eller är det
Ja, den här boken hade ju då i en variant
vi ska komma in på de detaljerna.
I en tidig variant utav den, som där Julia och Kim var huvudpersoner, så kunde ju då Kim se de avlidnas andar, han kunde se spöken.
Men ett vagt minne var det.
Ja, och det fanns en jättelång, en lång scen från Tärnö på vintern, där han ser en ande som står på bryggan, och sen så löser han ett gammalt mord genom att han kan se spöken. Men jag har då en förläggare som tyckte att vi kanske ska köra på en renodlad deckare, John. Ja, sa jag, vi gör det. Och sen försvann spökena. Det, när Kim har blivit utsatt, det finns en scen där han blir utsatt för ett liksom nästan experiment. Han får så fruktansvärt mycket elchocker i ett liksom terapeutiskt syfte av en ganska sadistisk läkare. Och det är när han liksom nästan död av det här och ramlar ner på golvet i den här ECT-behandlingsrummet, och ser han liksom spöket av en pojke som sitter i ett hörn. Och så det är liksom elchocksbehandling som är ett av förmågan att se spökena. Jag tyckte mycket om det, jag tyckte mycket om scenen, men jag tycker lik förbannat att du hade rätt, Pelle. Det är bättre så här.
Men då när man inte får använda dem, ställs du för nya utmaningar då? Eller är det ganska roligt att försöka hålla sig helt och hållet i någon slags verklighet?
Ja, det tycker jag. Men jag skriver ju någon slags, jag skriver ju inte det här, även med, den är ju någorlunda realistisk, men jag det blir ju alltid någon form av förhöjd verklighet i det jag skriver, att det blir lite för mycket av allting. Att det blir det som man kallar förhöjd verklighet. Och jag använder fortfarande min egen ton, min egen humor. Men jag kan säga att nu i efterhand har det gått väldigt bra för den här skriften i vattnet. Det blir inte de här M-ordet-pengarna, men likförbannat så går det riktigt bra för den. Så det är jätteskönt att jag får ju skriva den som jag vill nu. Jag har inte M-folket
efter dig,
efter mig. Eller redaktörer som ska ha så här petiga åsikter för att det ska vara liksom rätt enligt deras åsikt.
Du behövde inte ändra handlingen?
Nej, Nej. Det var, men det var första gången som både du och ett par andra på förlaget hade åsikter om, på allvar om handlingen. Så tillvida att vi måste komma in i huvudspåret snabbare. Och vi inte övernaturligt, vi struntar i det. Och det var ju riktigt, va? Men jag tror inte det är i närheten av vad det hade blivit om jag hade fortsatt med den gamla boken, den med de andra huvudpersonerna. Så jag, så jag tycker det, när det nu har blivit så här, så tycker jag det är skönt. Jag behöver inte de här Joakim von Anka-pengarna.
Nej. Och hur, när man då ska...
Även om det är lustigt, jag måste bara säga, det är ett par recensenter som har tagit upp det här. Att det, liksom, ja, men det är bra, nu har jag evidentligen börjat skildra sin egen miljonärstillvaro. Jag tror det finns en överdriven uppfattning om hur mycket pengar jag har. Ja, men hos ett företag, vi har råd att betala ut lön i 3 år. Men, så, och det är ju jättebra, fantastiskt, den tryggheten. Men skulle jag inte få några mer pengar under den tiden, sen skulle det vara slut, sen skulle jag inte ha några mer pengar. Det är där.
Men
sen,
du är tvungen att skriva.
Jag är tvungen, ja gud. Men det faktum att Skriften i vattnet faktiskt har gått så bra gör att jag kanske inte behöver skriva filmmanus om jag inte vill.
Nej.
Egentligen. Eller tv-manus. Bara för att det är så inkomstbringande. Utan jag kan bara skriva böckerna. Det är jättebra.
Och det här med Julia och Kim.
Mm.
Alltså när du hittade dem och liksom ville skriva om dem. Är det så att du hela tiden tänker nu så att hur mycket driver de liksom historien framåt? Förstår du? Alltså liksom, hur mycket är det en relation mellan Kim och... För du är ju bra på relationer. Du är ju... Du älskar ju att grotta i vänskap och kärlek och vad det, hur viktigt det är och så.
Mm.
Och när du ska driva den här vänskapen eller vad det nu är i 3 böcker, är det också någonting som känns kul att få göra?
Ja. Det gör det. Jag ser fram emot det. Att ta det. För jag vet inte riktigt själv hur turerna blir i deras relation. Det är ju liksom beroende av handlingen och vad det gör med dem och vilket emotionellt läge de hamnar i och hur det blir mellan de två. Och jag känner av dem, båda två, ganska väl. Jag känner att jag förstår dem. Jag någorlunda kan dem. Och det skulle vara väldigt intressant att se när de sätter sig för den och den situationen i 2:an, 3:an. Vad kommer det här göra med de två och deras relation? Därför den är ju milt sagt komplicerad.
Mm.
Framförallt Kim är ju en riktigt krånglig, skadad människa. Och Julia är rätt... hon är rätt självgod.
Mm, och självupptagen.
Självupptagen framförallt. Mm, mm. På ett rätt roligt sätt. Så hon är verkligen inte en alltigenom sympatisk karaktär. Och... Nej, jag tycker att det ska bli roligt att följa dem och se. Och även Astrid, som har mycket, hon i bok 2 så kommer hon ut som en sån här riktig con girl, som spelar så här confidence tricks med människor i syfte att lura dem pengar. Jättekul. Hon går och köper ett par jättebilliga, för att hon är ju mångmiljonär, men det är när hon är 18. Nu har hon liksom 72 kronor. Det är det hon har att röra sig med. Så hon går och köper så här jättebilliga glasögon på Clas Ohlson. Sen går hon till NKs delikatessavdelning, letar efter någon som ser bra ut. Japp, där var en med lite seglarskor och lite lacoströja. Ja, han står och lutar sig över hummern. Och smyger hon upp bakom. Och sen när han rätar på så knackar hon till honom i nacken. Och sen har hon förmågan att kunna falla handlöst utan att slå sig. Så hon faller handlöst i golvet. Glasögonen har hon slagit sönder i förhand. Och sen börjar hon gråta över sina förstörda progressiva glasögon som kostade 3000 kronor. Mamma kommer bli så arg. Och folk samlas runt omkring och han är tveksam. Så är dyra glasögon. Nej, betala nu. Synt tjejen är ledsen. Så han pungar ut med sina 3000. Och även människor runt omkring swishar henne lite mer pengar. Ja. Ja. Och det där kommer till nytta. Förmodligen kommer det här kommer till nytta i det här mordgrejen som Kim inblandade. För alltså bor jag av och till hemma hos Kim. Skit i det. Nu spoilar vi den första boken. Men henne är väl, jag tycker det är jättekul att skriva om Astrid.
Och det är också någonting som du kanske var tvungen att ha. Du gillar ju ungdomar.
Jag tycker om att skriva om ungdomar och barn. Jag menar, nästa bok då, Sommar 1985, den handlar ju om en grupp med 7 stycken 14-åringar. Och jättekul, två och en av killarnas lilla syster Lovisa och hennes bästis Melinda som är 10. Fan vad de blev roliga när jag skrev. Så här, två små tjejer som är så här helt synkade. och bara fyller i varandras meningar eller säger samma sak och är så här jätte...
Som Knatte, Fnatte och Chatte.
Ja, som Knatte, Fnatte och Chatte. Nej, de var ett fynd när jag väl började föra in dem på allvar i handlingen. Mm. Sen kommer de bli jätteviktiga för handlingen dessutom. De är, Lovisa och Melinda, det är mina nya favoriter.
Och hur ska du bolla det här då? Alltså du har ju nu plötsligt skapat dig liksom två litterära världar.
Ja.
Du ska på något sätt fortsätta vara John Ajvide som skriver skräckböcker.
Jamen.
Och sen ska du skriva Blodstormen, 1, 2, 3, kanske fler om det
kanske
känns bra.
Kanske en fjärde mest till som huvudperson. Ja.
Ja, hur bollar du det då? Kastar dig mellan de här världarna? Mm. Är det som att kasta dig mellan manus och alltså, filmmanuskrivande?
Ja, men det är samma sak. Jag sätter mig över mitt bord i min lilla friggebod och sen så hittar jag på. Vad händer härnäst? Mm. Jaha.
Här det är så enkelt.
I skriften i sommar 1985 så är det en sjöjungfru som driver handlingen vidare. Att de har hittat en sjöjungfru. Och hur hon fungerar och vilket hot och vilka möjligheter hon innebär. Och vad det gör med det här gänget med ungdomar, hemligheter och lögner.
Hur skräckig är sommaren 1985? Vågar jag läsa
den? Ja, du vågar läsa den. Mm. Den är inte som de här som jag vet att du fasar för. Värdet och svinen. Jag får se. Jag tror... Tyvärr då, för värdet har jag flaggat företag som är helt fasansfull, som du kan tycka är bedrövlig att läsa. Vidrig att läsa. Men jag tror jag gör Blodstormen färdig nu, 2 och 3 också.
Mm. Men och sen
blir det värdet, Pelle.
Mm. Hur mycket har du kvar på värdet?
Jag har väl skrivit kanske 70-80 sidor, den kanske blir 200, något sånt.
200 sidor vidrighet.
Yes, men så har du svinen också. Den är på 80-90 och den är klar. Den är också hemsk.
Mm. Vilken är hemskast? Värdet.
Värdet är hemskast. Svinen är, min son tycker att det är särklast den roligaste.
Jag får läsa dem i solglasögon. Ja.
Eller så här som man tittar på bio först. Man håller händerna och öppnar en glipa bara när man läser. Ja.
Nej, men berätta lite mer om sommaren 1985. För den är ändå den som kommer snarast. Kan man
det
säga.
Är nästa bok som kommer. Ja. Förutsatt att du gillar den. Du har inte fått den ännu. Jag måste redigera den lite först. Ja, nej, men det är då den inleds med orden: det var den sommaren, sommaren 1985, Live Aid-sommaren. Och Live Aid har liksom en viktig roll i handlingen, och ungdomarna på den här ön Särsjö, som är då